Nu ska ni verkligen få se hur stor Gud vi har. Guds fantastiska skapelse. Vi ska titta om biblisk skapelsetro är en förnuftig förklaringsmodell. Och det här är lite falsk marknadsföring från det lilla till det stora jag skrivit här. Och det är inte riktigt sant, för vi kommer inte hinna med det stora, utan det kommer att handla om det lilla, det vill säga på cellnivå. Ja, det där har ni sett. Om vi då börjar och titta i våra celler, så den här första bilden den avser illustrera ett väldigt stort problem som det finns för de som vill förklara våra celler utan en intelligent gud, en intelligent skapare. Ett hönan och äggen problem som är världshistoriens största hönan och ägget problem. Samtidigt så vill den här bilden ge lite bakgrund om vad som händer inne i våra celler. Det är därför jag har lagt den först. Mycket av det som finns i oss är uppbyggt utav proteiner. Och proteiner, det finns i en massa olika sorter. Jag tror människan har åtminstone 100 000 olika typer utav proteiner i våra kroppar. Och proteiner, det är de som ligger till grund för all den funktionalitet som vi har i våra kroppar. Proteinerna, de skapas i våra celler i en process som kallas för translation. Och translation betyder ju översättning på engelska, som ni vet. Och varför det kallas för translation då, som är en språklig process egentligen, är för att det är precis vad det är. Den här lilla snutten som då kallas för messenger RNA, den innehåller information i form av bokstäver hur det här proteinet ska byggas. Sen läser den här lilla grunkan av den informationen och skapar en kedja utav aminosyror. Och det är den kedjan utav aminosyror som sen väcker ihop sig till de här olika proteinerna. Och här är det väldigt viktigt att den här kedjan utav aminosyrorna, att det är rätt aminosyror som kommer i rätt ordning, för annars blir det fel proteiner som inte kommer att funka. Informationen om vilken ordning det ska vara finns i den här kedjan utav information här, den här kedjan utav bokstäver. Det är som en bok, kan man säga, där bokstäverna ligger ut efter en lång rad. Så för att skapa proteiner så krävs alltså den här apparaten, kallas för ribosom för övrigt. Ni har tusentals ribosomer i varje cell. I varje cell i era kroppar så har ni tusentals utav den här översättningsmekanismen. Problemet med ett icke-intelligent ursprung är att den här ribosomen består utav 106 olika typer utav proteiner. Ribosomen är en utav de olika funktioner som de här proteinerna har. Alltså, för att göra proteiner så krävs det proteiner. Ser ni hönan och ägget problematiken här, va? Och det krävs inte ett protein, utan det krävs 106 stycken samtidigt för att det här ska fungera. Men det blir mer komplext än så. För den här kedjan utav bokstäver, den som då kallas för messenger RNA, den kommer från vår datalagring i våra celler. Och det vet vi att det ligger i form av DNA som ligger i våra cellkärnor. Den skapas från DNA genom en process som kallas för transkription då, i motsats till translationen här uppe. Och för att göra den transkriptionen så krävs det 12 proteiner till som tuggar sig ut efter den här DNA-strängen och läser av informationen på DNA-strängen, gör om den till messenger RNA, som är då informationen i en annan form som läses av här och som gör den här kedjan av aminosyror som bildar proteinerna. Men det är inte slut än. För var kommer DNA ifrån då? Ja, DNA, det måste ju replikeras. Det måste ju fördubblas vid varje celldelning, va? För DNA har vi ju i varje utav våra celler. Och eftersom våra celler delar sig hela tiden så måste DNA dela sig också. Och det gör det då i den här processen som kallas för replikering. Här ser ni en kedja utav DNA som i replikeringen blir två kedjor utav DNA. En till varje nybildad cell. Och för den processen så krävs det 32 proteiner till. Och då ser ni de här proteinerna, det är de här som har lite olika gula och ringar och sånt där, som tuggar sig ut efter de här DNA-strängarna och läser informationen och ser till att duplicera den och sortera in det i olika fack och allt sånt där. Det är sånt som de här proteinerna gör. Så att för att skapa proteiner så krävs det alltså en massa olika komplexa processer som i sig kräver proteiner för att fungera. Men det är inte nog med detta, ska ni tro. Utan de här processerna, de kräver energi också. Och energi skapas i något som kallas för glykolys. Där den här ATP, som är en komplex molekyl, som är energimolekylen i våra celler. Och för att bilda den så krävs det ytterligare 10 olika typer av proteiner som krävs i alla de här cellulära processerna. Ser ni problemet för de som tror att det här har ett naturalistiskt ursprung, alltså ett ursprung utan intelligens? Nu finns det modeller för hur det här livet har uppkommit utan intelligensstyrning. Och de modellerna är fullständigt hjälplösa med att förklara det problem de egentligen ger sig ut för att förklara. De är tafatta försök att förklara något som inte går att förklara utan intelligens. Ni kanske hört talas om ursoppa, har man pratat om. Man har pratat om att det skedde nere på havsbottnen eller i leror. Eller något som kallas för RNA world, kallar man det. Olika modeller. Särskådar man de modellerna så håller de helt enkelt inte. Utan det är det bästa försöket som finns att förklara det här utan intelligens. Men bara för att det är det bästa försöket som finns så innebär det inte att det är bra. Innan vi går vidare så ska vi stanna ett tag vid det här med information. Och jag nämnde intelligent design förut. Och det här med informationsbegreppet är någonting som intelligent design har försett skapelsetroende med. Det är väldigt genomarbetat i intelligent design. Och anledningen till att jag tar upp det här med information, det är att jag nämnde ju att det här, de här processerna som var på förra bilden, det är översättningsprocesser, det är ordprocesser, det är språkliga processer mer eller mindre. Och språket består ju utav information. Och det är det man har funnit. Man ser inte längre cellen som en liten klump som hanterar olika kemiska potentialer och sånt där, alltså kemiska reaktioner, utan man ser faktiskt cellen som en informationsmaskin med informationslagring, informationskopiering, informationsöversättning, informationsredigering, informationsrättning, och alla de här processerna sker i cellen. Så låt oss då titta lite på vad information är för någonting. Ja, jämför de här tre bilderna, de här tre pappersarkerna. Här har vi en bläckplump. Här har bläckplumpen strukturerat upp sig i någonting som vi kan likna vid bokstäver. Här har bokstäverna strukturerat upp sig till ett citat av Winston Churchill. Tala i vredesmod och du kommer att hålla det bästa tal du någonsin har ångrat. Det här är alltså fullt av levnadsvisdom. Det är precis samma mängd materia och det är precis samma mängd energi i alla de här tre bilderna. Är de därmed samma sak? De är inte det, va? Bild 3 har någonting som inte bild 1 har. Vad då? Information. Och med det här vill jag visa att information är inte en form av materia. Utan information är någonting annat än materia. Man kan aldrig förklara information utifrån materien. På samma sätt så har vi vet att skepp, såna här gamla träbåtar, bygger man av träd, av trä. Älgar bygger man utav aminosyror, va? Aminosyror, det är det som proteiner består av, en kedja utav aminosyror. Räcker det med att ta en brädgård, att ha en explosion i en brädgård, så får vi ett skepp? Eller räcker det med att ha en hink med aminosyror så får vi en älg? Nej, det gör inte det, va? Vad krävs det? Jo, det krävs information. I fallet skepp så finns informationen i byggnadsbeskrivningar och i huvudet på konstruktören, va? Det finns mycket kunskap i huvudet där. I fallet älg så finns informationen i DNA som talar om i vilken ordning de här aminosyrorna ska struktureras upp för att bygga rätt proteiner som älgen behöver. Om jag vandrar på en sandstrand och så ser jag den här formationen i sanden, då kan jag dra två slutsatser. I ena fallet så drar jag slutsatsen att det här är vinden och vågorna som har skvalpat upp och bildat de här formerna. I andra fallet så ser jag att här ligger det ett budskap, va? Det här innehåller information. Här står det någonting. Och slutsatsen jag drar om, och i det fallet så är naturligtvis det senare den mest förnuftsmässiga slutsatsen. Eftersom jag känner igen det här mönstret. Jag känner igen det som bokstäver och ord som jag redan tidigare har lärt mig att det är bärare av information. På samma sätt resonerar man vetenskapligt. Och då tänker jag bland annat på NASA, alltså amerikanska rymdstyrelsen, som kör ett projekt som kallas för SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. I det här projektet så riktar man upp sina radioteleskop ut mot världsrymden och så fångar man upp en massa radiobrus från världsrymden. Och frågan man ställer sig är, finns det liv där ute? Finns det intelligent liv där ute som vill prata med oss? Och vad tror ni man söker i det här radiobruset för att kunna dra slutsatsen att det finns en intelligens? Jo, information. Man söker faktiskt bland annat efter primtal, för primtal har en massa information som inte uppstår av sig själv. Och det här, alltså information innehåller språk, innehåller mottagare och det kräver en intelligent sändare. Och vad NASA nu säger på helt vetenskapliga grunder, det är att hittar vi information där ute, naturligtvis över en viss komplex grad om man säger så, naturligtvis tillräckligt innehållsrik information, så drar vi på vetenskapliga slutsatser att den informationen är skapad av en intelligens som vill säga något. Eller hur? Det är en förnuftsmässig slutsats. Och det är en förnuftsmässig slutsats i samtliga vetenskapsgrenar utom en. Och det är molekylärbiologin. Och då ska ni veta att den information man hittar i cellen, vi var inne lite grann på det här med på första bilden, den är den mest komplexa, den mest fantastiska information man någonsin känner till. Det finns ingen människa som kommer i närheten att skapa ett informationssystem som det som vi hittar i våra celler. Men i det fallet så är det plötsligt vetenskapligt korrekt att säga att det här är bara slump och tid. Här finns ingen intelligens. Här förbjuder våra lärosäten att berätta för eleverna att det här talar för att det ligger en intelligens bakom. Och man säger till och med att det är den förnuftsmässiga slutsatsen. Ja, det är nys. Det är inte sant. Vi ska också vara noga med att skilja mellan källa och medium. Var kommer elenergin ifrån? Ja, från sladden naturligtvis. Eller? Nej, det är faktiskt fel. Elenergin kommer från kraftverket. Sladden är bara bäraren. Den här sjöhästen, var kommer informationen ifrån? Ja, från DNA naturligtvis får man höra. Nej, det är fel. DNA är bara bäraren. Informationen kommer från en intelligens. Alltså skilj mellan DNA. DNA är en molekyl. DNA är en dum molekyl. Men den bär på en kod som kommer från en intelligens. Och här förvirrar ofta evolutionsbiologer begreppen. Och det beror på att man inte har någon förklaring på var informationen kommer ifrån. Man har förklaring på var DNA kommer ifrån, var molekylen kommer ifrån. Och därför så älskar man att koncentrera sig på det. Men det är inte det som är frågan. Det är den kod som rider på DNA-molekylen. Det är den som är av intresse. Var kommer den ifrån? Och den kommer bara, den kan bara komma från en intelligens. Vi ska också skilja på olika typer av information. Det här, anta att vi singlar slant. Och varje gång vi får en krona så sätter vi en svart plupp och varje gång vi får en klave så sätter vi en gul plupp. Tror ni att det här är ett rimligt mönster då? Jag börjar upp i vänstra hörnet och så singlar jag slant och går ner så här och så sätter jag gula och svarta pluppar efter om jag får krona eller klave. Har jag fuskat här tycker ni? Eller är det här ett rimligt utfall av det försöket? Ja, det är det, va? Ja. Nu är jag om experimentet. Nu får jag det här utfallet. Har jag fuskat? Hur vet ni det? Hur vet ni det? För jag kan lova er att det här mönstret är precis lika sannolikt eller osannolikt som det här mönstret. Det beror på att ni känner igen den vänstra, va? Eller den högra. Den högra är en, det kallas för specifik information. Den är i förväg identifierbar. Ni känner igen ett mönster i det. Och därför är det viktigt att skilja. Båda är lika sannolika eller osannolika. Det finns en chans på 2 upphöjt till antalet rutor, 64, som motsvarar ungefär 10 upphöjt till minus 19. Det är lika sannolikt. Men den högra innehåller inte bara information, utan den innehåller specificerad information. Vi känner igen mönstret. Och andelen såna här som vi känner igen mönstret är så oändligt mycket färre än andelen såna här där vi inte känner igen mönstret. Tänk att vi skulle ändra en ruta där från svart till gul. Vi skulle inte märka skillnaden, va? Men ändra en ruta där från svart till gul, då skulle vi direkt se att här stämmer det inte riktigt, va? Så det är anledningen till att den här innehåller mycket mer information, åtminstone det man kallar för specifik information. Därför måste vi skilja mellan det som det kallas för Shannon-information, det här, eller informationskapacitet, alltså förmågan att bära information. Den är lika stor i båda fallen. Men den högra bilden innehåller specifik information, igenkännbar information. Och det är ju den här som tyder på intelligens, va? Den här tyder inte på någon intelligens, den här tyder på slump. Men den här typen av specifik information som har funktion eller som känns igen, den tyder på att någon har varit där och fifflat med slumpen, va? Det är inte bara slump, utan någon har varit med och styrt det här. Så är det med våra proteiner också i våra kroppar. De består av en kedja av aminosyror. Och utav det totala möjliga antalet proteiner så är det bara en liten del som har funktion. Och nu ska vi räkna lite grann på hur sannolikt det är att det första livet bildas utav en slump. Och märk nu att vi pratar om det första, eller det enklaste livet ska jag säga. Det enklaste livet bildas av en slump. Märk nu att en evolutionist kan inte ta till processerna slumpmässig variation och naturligt urval för att förklara det här. För att det här är det enklaste möjliga livet. De processerna kan börja när vi har det första livet. Men eftersom inte någonting kan reproducera sig, någonting kan inte variera innan man har, så att säga, mekanismen för variation klar, eller hur? Så att inga evolutionistiska mekanismer kan förklara hur det första livet har uppkommit. Evolutionismen kräver liv för att kunna ta till sina processer, variation och urval. Hur sannolikt är det då att bilda det enklaste livet, eller det som en evolutionist tror är det första livet? Ja, låt oss räkna på det. För det första så antar vi att vårt protein är litet. Det har 150 aminosyror i den här kedjan. De största proteinerna tror jag har 20 000 aminosyror. Så att det här är ett ganska litet protein. Det finns sådana som är mindre också, men det är ett ganska litet. För det första så kommer aminosyror i 2 varianter. De är höger- och vänsterhänta. De ser alltså ut så eller så, va? Och en aminosyrekedja, ett protein, består bara av vänsterhänta. Men om man tar och slumpmässigt blandar aminosyror så sätter de ihop sig med höger- och vänsterhänta om vartannat slumpmässigt. Men eftersom alla proteiner är vänsterhänta, så hur stor är sannolikheten att alla utav de här 150 råkar bli vänsterhänta? Ja, det är ju då 2 upphöjt till 150, va? Varje kan vara 2 former, höger eller vänsterhänt, och det är 150 stycken. Då är vi uppe i en sannolikhet på 10 upphöjt till minus 45, bara att få rätt form på dem. Sen kan de bindas på olika sätt, med peptidbindningar och på andra sätt. Och det är ungefär hälften chans där också. Så att alla bindningar är peptidbindningar, där har vi ytterligare en faktor 2 upphöjt till 150, vilket motsvarar 10 upphöjt till minus 45. Men nu har vi ju bara skapat en kedja utav aminosyror. Vi har inget funktionellt protein. Vi har alltså skapat ett protein i den här cirkeln, va? Men vi har inte, nu ska vi ha ett funktionellt protein som fungerar i en roll. Och då ska det ju tillhöra den där lilla cirkeln i mitten. Och där har man då räknat på hur stor är sannolikheten utav alla proteiner att det blir funktionellt. Och här är man inne lite på halt vatten, eller vad säger jag, halis. Halis och djupt vatten. Ibland säger jag fel där. Djup is eller halt vatten, ja ni förstår vad jag menar. Här är man ute lite på det området. Det går inte att räkna exakt. Men en person i alla fall har på vetenskapliga grunder uppskattat det. Att den där lilla funktionella cirkeln utav antal proteiner är ungefär 10 upphöjt till minus 74 stycken. Alltså för att få ett protein med funktion så är det en chans på minus 164. 10 upphöjt till minus 164. Och det vet ni, det är så kolossalt litet så att det finns inte. Men nu har vi bara pratat om att få ett protein. Det enklaste livet består av en massa proteiner. Ett enda protein är inte ett liv, utan man måste ha en cell. Och ett cell består av en massa proteiner. Och där har man också gjort uppskattningar. Hur många proteiner krävs det för den enklaste cellen? Och då har man tagit den enklaste cell man känner idag och så har man då i laboratorieförhållandet plockat bort ett protein i taget för att se hur många man kan ta bort och cellen fortfarande överlever. Och då får man ungefär 250 stycken. Det krävs alltså 250 proteiner samtidigt där varje protein har en chans på 10 upphöjt till minus 164 för att det första livet ska bildas. Då har vi alltså en chans på 10 upphöjt till 41 000. En chans på 10 upphöjt till 41 000. För att det enklaste livet ska bildas av en slump. Och vi får inte ta till processerna variation och naturligt urval. För de kan börja verka nu när det första livet finns, va? Det finns ingen föregångare till det första livet, för då hade det inte varit det första livet. Och den här sannolikheten, den i matematiken så kan det ju ske. Men i verkligheten kan det inte ske. Och det kan det inte därför att man brukar prata om någonting som heter universella sannolikhetsgränsen. Och vad man gör då det är att man tittar hur många elementarpartiklar har vi i universum. Och så säger att vi gör ett försök per elementarpartikel. Och så håller vi på så länge som universum har existerat. Och så gör vi så mycket experiment så att vi gör ett experiment på en tidsenhet där tiden själv blir kvantifierad. Vi gör 10 upphöjt till 43 experiment i sekunden. Då har vi alltså gjort experimenten så tätt vi kan. Vi har gjort det så länge vi kan och vi har gjort dem så ofta vi kan i vårt universum. Och då kommer man fram till att vi kan göra ungefär 10 upphöjt till 92 till 10 upphöjt till 140 experiment. Det brukar kallas för den universella sannolikhetsgränsen. Händelser som är mindre sannolika än så sker inte. Och nu pratar vi om en sannolikhet som är hur mycket mindre än så som helst. 10 upphöjt till minus 41 000. Alltså livet har ingen materiell förklaring. Livet har ingen förklaring utan en intelligent skapare. Det är korkat att tro någonting annat. Ändå är det vi som kallas för korkade som tror på att det ligger en skapare bakom. Den här molekylen då, DNA-molekylen, den finns ju i vår cellkärna och den ligger packad i någonting som kallas för kromosomer. Ni vet att människan har 23 kromosompar, va? 46 kromosomer. Skulle man göra vår DNA-molekyl tjock som ett hårstrå så blir den 5 mil lång och den ska få plats i en liten fotboll storlek 3 för er som kan det här med, detta är ingen matchboll utan det är mer en juniorboll om man säger så, va? Och det är inte så lätt att packa ihop ett 5 mil långt hårstrå i en fotboll. Och därför så görs det på det här sättet. Alltså att här har vi DNA-strängen. Den packas ihop runt någonting som kallas för histoner. Histonerna packas ihop i en spiral. Spiralen packas ihop i en superspiral. Och den här superspiralen det är benet i kromosomen. Så att det finns alltså en enorm funktionalitet bara för att packa ihop vårt DNA. Så nu pratar vi alltså om lagringsmöjligheten, biblioteksfunktionen utav den information som finns. Och nu är det som så att när den här cellen behöver ett protein tillverkat så kan ju den genen Alltså det är ju gener som tillverkar proteiner. Den genen kan ju ligga någonstans djupt inne i strukturen här inne vid roten någonstans. Då måste ju den packas upp. Strängen måste ju packas upp så att man hittar rätt snutt i den här DNA-strängen som man sen gör ett sånt där mRNA utav som hoppar iväg för översättning och så bildas det ett protein. Och tänk er den mekanismen, och nu, det är proteiner igen, som går in, hittar rätt i det här virvaret, snurrar upp den här strängen på alla de här nivåerna och bildar det här RNA utav rätt kodsträng och skickar det ut genom cellkärnan ut till den här ribosomen som översätter den till ett protein, till en kedja utav aminosyror. Börjar ni ana funktionerna i det här, va? Och observera att det här är saker som knappt syns i ett mikroskop. Det här är alltså i våra celler och ni har alltså ungefär 100 miljarder celler i era kroppar. Och det här sker alltså i var och en utav dem. Vi har också ett språk. Jag sa det att på Darwins tid, när man kom med utvecklingsläran, då trodde man att cellen var en geléklump. Sen har man börjat tro att cellen är liksom en massa kemiska reaktioner som sker i cellen. Men man har börjat behandla cellen mer och mer som en språkhanterare med bibliotek och översättare och redigerare och allt det här. Varför betraktar man då det här som ett språk? Jo, man tittar på DNA-molekylen. Så ligger informationen i form av fyra genetiska bokstäver som då är aminosyror. A, T, G och C är de brukar kallas för. Och det är alltså ordningen på de här som efter flera översättningar styr ordningen på aminosyrorna i proteinet. Så att det är viktigt att de här kommer i rätt ordning. Men om man tittar på hur de sitter fast, så sitter de fast i själva DNA-stegen, om man säger så. Här är det ingen skillnad på molekylerna, ser ni. Utan det är precis samma molekyler. Det vill säga att koden, och det var det jag var inne på förut, koden är ingen egenskap av kemin i den här molekylen, utan koden, innehållet, informationsinnehållet är överlagrat på den här molekylen. Man kan aldrig härleda informationen till DNA-molekylen. På samma sätt är det sen när den här, ni kommer ihåg att den här koden översätts till mRNA som vandrar ut genom kärnmembranet ut i övriga cellen, där ribosomen omvandlar den till en aminosyresekvens som bildar proteinet. Och det går till så, här kommer då mRNA som tuggar igenom den här ribosomen. Och ribosomen hämtar då aminosyror med hjälp av något som kallas för tRNA. Det är de här. Och de där tRNA har bokstäver som motsvarar bokstäverna på mRNA här. Så att beroende på vilka bokstävskombination, det är tre aminosyror i varje ord brukar man säga. Beroende på vilken bokstav som står här så kommer det en viss sån här tRNA och kopplar rätt aminosyra så att den här strängen aminosyror växer ut till det färdiga proteinet. Men kopplingen här mellan vilken kod som finns här nere och vilken aminosyra som finns där uppe, den är heller inte kemisk, utan det är proteinen någon helt annanstans i cellen som sätter på rätt aminosyror på rätt tRNA. Och det betyder alltså att rätt basordning här är avgörande för rätt aminosyra här i ett antal steg. Men då måste det alltså finnas en överenskommelse om betydelse här, va? För det var inte kemiskt det här. Det var inte molekylerna i sig som visste om det här. Utan någon måste ha lagt en överenskommelse om betydelse som säger att CUT här betyder en viss aminosyra här. Och det är precis den typen av överenskommelse som är utmärkande för ett språk. Att ni förstår vad jag säger, vilket jag hoppas att ni gör, det beror på att vi har en överenskommelse om vad mina ord betyder, va? Hade vi inte haft den överenskommelsen så hade jag pratat grekiska för er. Det hade ni inte förstått. Precis på samma sätt är det i cellen. Det finns en överenskommelse om aminosyrordning i DNA och den färdiga sekvensen av aminosyror som sedan bildas protein. Det finns en överenskommelse någonstans ifrån. Den överenskommelse hittar man inte i kemin i cellen, utan den är pålagd utifrån. Det är utmärkande för ett språk. Vad fanns det här språket då innan livet bildades? Språket lades på cellerna utifrån. Man hittar inte språket i cellen. Cellerna använder sig av språket, men man hittar inte språkdefinitionerna i cellen. Vad fanns det då innan livet skapades? Bibeln har faktiskt en väldigt bra svar på den frågan. Johannes prologen: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Jesus kallas för Guds ord. Ord har med språk att göra. Det är Gud, Guds ord, som har skapat det språk som vi finner i vår molekylärbiologiska forskning. Det är inte fantastiskt. Evolutionsbiologen har inget susning om vad språket, vad koden kommer ifrån. Men vi vet, för vår Gud är Guds ord. Sen bildar de här olika proteinerna då, de bildar olika cellfunktioner. Och det här är bara några. Det är nu det börjar bli fantastiskt. Man ser hur de här olika proteinerna kan verka i grupp för att bilda olika maskiner som finns i våra celler. De här två, de visar två olika sätt som celler används för att simma med. Antingen ett flimmerhål eller det här som kallas för flagell. Flimmerhål kallas för cilier också. Flimmerhål och flageller, de skapar rörelse. Inte nödvändigtvis simma, men det är ett sätt att skapa rörelse. Flimmerhål till exempel, det har vi ner i halsen. Så att om vi får ner i luftrören, om vi får ner dammpartiklar, så puttas de där upp med hjälp av flimmerhår. Det är alltså en rörelse hos flimmerhåren som dessutom är synkron mellan cellerna. Så att när en liksom, ja, det blir som en sån här vågrörelse som puttar dammkornet ut. Zoomar man in sig på det här flimmerhåret, så är alltså ett hårstrå. Hur svårt kan det vara? Ett hårstrå är ett hårstrå. Men nu ska vi titta, zooma in oss. Vad är ett hårstrå egentligen? Vad är ett flimmerhål? Så finner man att det består av 9 dubbelrör av proteiner som sitter på det här sättet. Och så har det 2 centrala rör. Och mellan de här olika rörerna så finns det bryggor. Det är också proteiner utav olikfärgade färger på det här sättet. Och det är de bryggorna som drar ihop sig och expanderar på olika sätt för att det här flimmerhåret ska få den här vågiga rörelsen. Så det blir ganska komplext. Sen har man zoomat in sig ännu mer. Och då fann man någonting som rörde sig uppåt. Det såg ut som små droppar som vandrar upp på det här flimmerhåret och så ner på andra sidan. Och då tänkte man, vad i all sin dar är det här? Och då har det visat sig att de här flimmerhårena, de växer till från toppen. Och då måste cellen ha ett sätt att få upp proteinerna på toppen på flimmerhårena. Och då är det alltså små transportvagnar som hämtar protein från ett proteinförråd här nere. Och då ska ni veta hur rätt protein har kommit dit. Det är en hel vetenskap i sig. Men nu antar vi att de finns. De här vagnarna, de hämtar protein ur ett proteinförråd. Vandrar upp med de där utefter. Avlämnar proteinet längst upp. Och så går det ner tomt för att hämta nästa protein. Och de här små vagnarna, de är också kodade i DNA. Informationen hur man bygger de här vagnarna är också kodad i DNA. Så att observera, det är inte bara själva flimmerhåret som är kodat i det här språket, utan det är också byggmaskineriet som krävs för att bygga flimmerhåret. Det vill säga, det är inte bara huset som är kodat i våra DNA, utan det är också mursleven, hammaren och grävskopan, va, som krävs för att bygga huset som är kodade i våra DNA. Det här, ja, här ser vi hur ett flimmerhår rör sig för övrigt, de här 9 dubbelrörerna då som rör sig från till varandra. För ungefär 30 år sedan så hittar man dock ett annat sätt på vilket celler rör sig, och det är den här flagellen. Och flagellen, den fungerar på det här sättet. Det är alltså en liten elmotor som sitter i cellmembranet. Och en cell kan ha en eller ett fåtal, eller vissa celltyper har ganska många såna här. Och det här är små propellrar alltså som snurrar. Det är alltså ett roterande system som finns i naturen. Studerar man den här så är det en elmotor som drivs utav ett protonflöde. Alltså det finns en spänningspotential mellan utsidan och insidan här, så att man får ett protonflöde som driver runt den här rotorn. Här har vi statorn, här har vi rotorn. Här har vi en axel som är lagrad i cellkärnet med lager. Går igenom en kardanknut här som kan vridas så att den här, så man kan bestämma riktningen på det hela. Den här motorn kan gå med olika varv, den kan gå framåt och bakåt. Den har till och med en koppling så den kan gå på tomgång. Och ni har tusental utav de här i varje cell. I varje cell som inte syns för ögat har ni tusental utav de här. Nu frågar sig en evolutionist, hur har den ena utvecklats ur den andra? För man tror ju att allting har samma ursprung. Problemet med att förklara det här, om nu det är den som har utvecklats från den eller tvärtom, det spelar mindre roll. Men problemet är att de här är sådana att man kan inte i små steg gå från den ena till den andra. För ni ser att den här kräver ju en massa olika delar för att fungera som inte den här har. Det är någonting som kallas för icke-reducerbar funktionalitet. Det vill säga att den här har en massa delar. Tar man bort en enda del så försvinner hela funktionen. Och den kan man inte förklara med det här med slumpmässig variation och naturligt urval. För att en liten fördel som en mutation råkar ge har ingen fördel för slutfunktionen. Utan du behöver alla delar samtidigt för att den överhuvudtaget ska fungera. Så att den här typen av maskiner förnekar sig all typ av evolutionärt ursprung. Det här skriker design. Den här maskinen, den skriker oss i ansiktet. Ser ni inte? Jag är designad. Den fullständigt lämnar alla andra möjligheter omöjliga. Det här är en annan sån här molekylär motor som vi har. Och det där har vi pratat om förut. Vi pratade om glykolysen. När den här energimolekylen, kommer ni ihåg, ATP bildas. Och den bildas genom en katalysator. Och en katalysator är ett kemiskt ämne som snabbar upp en reaktion utan att själv förbrukas. Det är definitionen på en katalysator. Och den här bildar ATP ur två andra molekyler som heter ADP och PI. Och då tänker man sig en katalysator. Det är ju en liten sån här molekyl liksom som på något sätt är som en amöba som sluter sig kring två andra molekyler och sätter ihop dem. Ungefär så har man tänkt sig en katalysator. Men det här är också en liten motor som ser ut på det här sättet. Den sitter inte i cellmembranet utan i membranet på en cellens kraftverk som kallas för mitokondrie. Då har vi tusentals sådana här och så har vi dessutom tusentals mitokondrier i varje cell. Och den sitter fast då och snurrar runt och så har den sex stycken delar här uppe som kallas för alfa och beta. Det är proteiner alltihop det här. Och de här på något sätt snurrar in i här som gör att de här tre delarna har tre olika elektriska lägen. Så i ena läget så tas de här två molekylerna in. I andra läget så sätts de ihop. I tredje läget så spottas de ut som en färdig ATP-molekyl. Och så snurrar den runt och så sker det i nästa fas. Och så snurrar det här runt. Detta är en katalysator, men det är ju ingen dum katalysator. Detta är ju en maskin, va? En snurrande maskin för att bygga de här energimolekylerna som våra celler. Och så här många stycken får plats i ett knappnålshuvud. 10 upp till 17 stycken. Det ger lite känsla för vilka storleksordningar vi pratar om. De kallas för ATP-syntas. Alltså syntes, det betyder ihopsättning, och syntas är de katalysator som sätter ihop, som sköter syntesen. De kallas för syntas, och i det här fallet så är det ATP som syntetiseras och då kallas den för ATP-syntas. Jag ska göra ett litet uthopp, nu lämnar vi cellerna ett litet ögonblick. För att vad vi har sett, det är det här med irreducibel komplexitet. Alltså att evolutionen kan inte förklara funktioner som kräver en massa ingående delar samtidigt. Utan evolutionen kan bara förklara småstegsevolution, alltså där en funktion är tillkommen genom pyttesmå steg som ackumuleras under lång tid. Men i cellulära maskiner, de syns inte med ögat. Men precis samma fenomen finns i den stora världen, alltså det som syns med ögat. Och det här tycker jag är ett ganska sägande exempel. Det är väldigt enkelt men ganska sägande. Och det är en hackspett. Och den här hackspetten, den är lite speciell för att den har en väldigt lång tunga för att kunna nå in i trädet för att plocka ut maskar ur trädet. Den tungan är så lång så att den inte får plats i näbben. Utan den sitter faktiskt i näsan. I näbben. I näsan. Sen går den ut, går den runt huvudet. Den delar sig i två, går runt huvudet och så går den in i näbben då via ett hål i botten på näbben på det här sättet. Och den ligger inte utan på huvudet naturligtvis, utan det är ju skinn och sånt där utanpå. En vanlig fågel har inte det här, utan den har alltså en kort tunga som sitter i näbben. Nu kommer 10 000 kronors frågan. När hackspetten utvecklades från en vanlig fågel, hoppade tungan först upp i näsan eller blev den lång först? Om den blev lång först så skulle fågeln kvävas. För den är för stor för att få plats i näbben. Om den hoppade upp i näsan först så skulle fågeln svälta ihjäl. För att då räckte den ju inte runt att komma in, va? Den måste ha blivit både lång och hoppat upp i näsan samtidigt. Det är irreducibel komplexitet i sin enklaste form. Som inte går att förklara med evolution. Jag ser på era ansiktsuttryck att ni förstår det här. Ja, ja, det är bra. Tittar vi sen vidare på cellen så har vi ungefär 10 upphöjt till 12, 10, 100 biljoner, jag sa 100 miljarder förut, va? Jag missade en 3-10 potenser där. 100 biljoner celler har vi i våra kroppar. Och de består av olika typer, alltså det är olika celler för muskel, syn, hår, nerv och blodceller och så vidare. Jag tror vi har väl över 100 olika typer av celler i våra kroppar. Tittar vi på vad de där cellerna, eller vad de där, vad som sker i de här cellerna, så har vi en tillverkningsmanual, hur man tillverkar proteiner. Vi har hårddiskar, det är lagringen av DNA. Vi har kopieringsutrustning, vi har redigeringsutrustning, vi har språköversättning. Vi har ett bibliotek med en bibliotekarie som styr vad som får komma in och ut ur det här biblioteket. Vi har produktionsmaskiner, vi har sådana som gör proteiner. Vi har verktygsmaskiner, det vill säga sådana som gör maskiner som gör proteiner. Vi har ett fabriksgolv, vi har en efterbehandling, vi har ett lager med färdiga produkter. Vi har förpackningsanläggning, vi har transportemballage. Vi har interna transportnät med adresseringsfunktioner som talar om att rätt proteiner kommer till rätt ställen. Vi har ett kraftverk, vi har avfallshantering, vi har ett gränsskydd med identifiering av vän och fiende. Vi har armering i cellen, vi har rörelseapparater som vi har sett, och cellen har någonting som ingen fabrik har, den kan bygga kopior av sig själv. Tänker du bygga en komplex fabrik på det här sättet med alla de här funktionerna? Det kan man göra kanske om man har en duktig ingenjör och håller på länge. Men så när fabriken är färdig så säger jag, ja, nu ska den kunna kopiera sig själv också. Då skulle ingenjören få ett problem. Alltså. Men det gör cellen, den kopierar sig själv. Vi ska ta en liten, eller två detaljer bara. Som jag har hittat en liten animation då på nätet som jag hoppas funkar nu. Som beskriver det här med transportemballage och ett internt transportnät. Nu är vi inne i cellen. Och det här, de här stängerna som går så här, det är någonting som kallas för cytoskelett. Ja. Det är alltså ett skelett inne i cellen som hjälper till att stadga upp cellen. Och de där används också som motorvägar i cellen. Det här blå grejen här, det är någonting som kallas för, ja, det kommer att stå i videon sen, jag har faktiskt glömt bort det nu. Men det är det som jag kallade för transportemballage. Det här är alltså en låda. Inne i den här så ligger det en massa molekyler som ska till ett visst ställe. Och den här grejen då, den här lilla stången här, det är den som tar den här lådan och fraktar den till rätt ställe i cellen. Och det går till på det här sättet. Vesikel kallades den därför. Ser ni att det är små fötter där, va? Det kallas för motorprotein som vandrar ut efter en potentialskillnad här ut efter den här transportvägen. Alltså detta är här jag menar att det här som man baxnar. Här ser vi den intelligenta designen in action. Det finns ingen människa som än kommer i närheten utav det som vi hittar i var och en utav våra celler. Jag tänkte gå in på det här lite grann också, för att enligt evolutionsläran så är ju de här funktionerna som vi hittar i våra celler och livets funktioner överhuvudtaget, de är ju ett resultat utav... Oj, det här ska ni egentligen inte läsa. Vad hände nu? Gjorde du något? Det här är min sammanfattning utav vad jag har sagt. Jag är snart framme. Så ska det vara. Jo, man hör ju det att evolutionens motor är mutationer. Tryckfel i arvsmassan. Alltså i det här DNA som vi har sett fungerar så fantastiskt. När det kopieras från generation till generation eller inne i kroppen så sker det ibland felöversättningar. Alltså när den här DNA replikeras, bildar kopior av sig själv i celldelningarna, så sker det ibland tryckfel. Det är det som kallas för mutationer. Och mutationer tror man är skadliga, det tror alla, de allra flesta. Men en evolutionist säger att det finns positiva mutationer. Det händer ibland genom en sagolik tur att en mutation ökar överlevnadsvärdet för individen, och det är de som väljs ut av det naturliga urvalet. Och det är på det sättet som de goda mutationerna får leva vidare i nästa generation. Ett väldigt vanligt exempel på en positiv mutation, det är det här med bakterier som blir resistenta mot antibiotika. Låt oss titta vad som sker när en bakterie blir resistent mot antibiotika. Då har vi alltså här en icke-muterad bakterie. Den här blå grejen här, det är ribosom. Kommer ni ihåg ribosomen? Den fanns med i första bilden. Det var den här lilla produktionsmaskinen som bygger proteiner. Det är den som läser av messenger mRNA och gör en aminosyresekvens som bildar ett protein. Det är en ribosom. Och det här är alltså en ribosom i den fientliga bakterien. Den bakterien som infekterar en människa, säger vi. Sen äter vi antibiotika. Och vad som händer med antibiotika, det är att det fungerar som ett lås, som en nyckel rättare sagt, som går in och låser upp den här ribosomen och förstör den. Och det här låset, det består egentligen av olika former av de här proteinerna. Olika former och olika elektriska spänningar som gör så att det passar som nyckeln i ett lås, kan man säga. Det är naturligtvis ingen sån nyckel, utan det är en molekylär nyckel. Men funktionen är som en nyckel, att antibiotikumet känner igen den fientliga bakteriens ribosom, låser upp den och förstör den. Nu kommer en mutation hos den här bakterien som gör den resistent för antibiotika. Den ökar alltså bakteriens överlevnadsvärde, va? Det är ju bakterien som utvecklas här, inte människan. Utan det är bakterien som genom att bli resistent mot antibiotika ökar sin egen möjlighet att överleva. Vad sker då? Jo, mutationen slår sönder låset. Vilket innebär att den här nyckeln inte kommer åt, passar inte längre i låset, kan inte låsa upp ribosomen och förstöra den. Och den här bakterien har blivit resistent mot antibiotika, och det är den som kan därför få mer barn, eller få dela sig mer, och har ett ökat överlevnadsvärde. Och det är riktigt. Den har ett ökat överlevnadsvärde. Men vad har hänt på molekylär nivå? Jo, du har ju förstört den funktionen, va? Du har ju förstört låset. Vad man säger sen är att får de här positiva mutationerna hålla på tillräckligt länge, så kan den här bakterien bli en människa. Det är ju evolutionen i ett nötskal. Men hur kan man genom att ackumulera förstörande mutationer, hur kan man genom att under flera miljoner år förstöra funktioner, skapa mer funktioner? Alltså hela den här processen med resistens förstör en befintlig funktion. Funktionen fanns där från början. Resistensen innebär att du förstör en funktion. Överlevnadsvärdet, eller det positiva i den här mutationen, det är alltså en spin-off-effekt utav en i grunden negativ sak, att förstöra en funktion, att förstöra ett lås. Och att det här förstör en funktion, det vet man, ja, dels vet man rent biokemiskt genom att se vad som händer, alltså att du, vad som händer med DNA. Men man kan också se det att skulle man ta de här bakterierna och sätta dem i en miljö utan antibiotika, då har den här mycket större möjlighet att överleva. Då är det den här som går under. Den här fungerar bara i en miljö där det finns antibiotikum, men den har en förstörd funktion. Utan antibiotika är den här fortfarande som är starkare, för den har alla sina ursprungliga funktioner. Och detta är jätteviktigt att komma ihåg, att när man pratar om positiva mutationer som är evolutionens motor, så är det spin-off-effekter av i grunden förstörande mutationer som i väldigt speciella fall kan ha ett ökat överlevnadsvärde. Men du kan aldrig använda dem genom att säga att bara de får hålla på tillräckligt länge med att förstöra funktion, så har du byggt funktion från bakterier till människa. Det går bara inte. Ingen har ännu visat upp, jag ska inte säga att det inte finns, men ingen har ännu visat upp en mutation som ökar funktionen, som ökar informationsinnehållet i cellen. Utan alla de mutationer man har hittat, de antingen behåller informationsinnehållet eller förstör informationsinnehållet på det här sättet. Och detta är evolutionslärans stora problem egentligen. Det är att vad man kan observera, så är det inte evolution utan det är devolution. Alltså motsatsen till evolution. Vi borde inte prata om utvecklingsläran, vi borde prata om avvecklingsläran, som det står i rubriken där. Alltså tittar vi på de här genetiska processerna, som mutationer, artbildning, naturligt urval, avel då, som är en form av artificiellt urval alltså, så leder de alltid till försämrad funktionalitet. Och de här bilderna är bara några exempel. Det allra vanligaste exempel på mutationer som påverkar hela utseendet, alltså inte bara på cellnivå, utan en mutation som man brukar ta fram som ett exempel på en positiv mutation, det är den här bananflugan som i vissa fall kan få fyra vingar istället för två, eller fyra vingar istället för två, ja. Och det säger man då, där har vi ett typiskt exempel på att evolutionen går framåt. Men vad som händer när man tittar på den här mutationen, det är att den här har balansorgan på bakkroppen, alltså två snurror här som fungerar som gyron för att hålla balansen på den här. Det är de balansorganerna som omvandlas till vingar. Och vingar fanns ju redan, alltså det finns ju ingen ny information för vingar hos den här. Det är bara det att vinginformationen aktiveras en gång för mycket, eller två gånger för mycket, en för varje vinge. Så det är ingen ny information, utan det är något i reglermekanismen som går snett, som gör att de här balansorganerna, istället för att bli balansorgan som flugan behöver, så blir de vingar som flugan inte behöver. Den här är gravt handikappad, den här kan inte ens flyga. Den har inget ökat överlevnadsvärde. Ändå är det här det vanligaste exempel på positiva mutationer som inte är på cellnivå, så att säga, som är på morfologisk nivå, brukar man säga, alltså på individnivå, på högre nivå, som man kan se med blotta ögat. Så är det här det vanligaste exemplet, som är en förstörande mutation. Likaså, man tittar på alla hundraser. Vi sa igår att Gud skapade inom sina slag. Han skapade en urhund. Idag har då, genom det som kallas för mikroevolution eller biologisk variation, urhunden blivit vargar, rävar, schakaler, dingos plus en massa olika hundraser. Urhunden tror man var ganska lik en varg, för vargen är genetiskt ganska komplett. Idag så har vi då sett en utveckling, en mikroutveckling, den här biologiska variationen från vargen till en massa olika hundraser, till exempel chihuahuan här. Men är det här någon genetisk upparbetning, tror ni? Det är inte mycket varg kvar i den där, va? Alltså det är en utarmning genetiskt sett. Och likaså har man bestrålat blommor för att öka mutationsfrekvensen och då öka utvecklingstakten. Och vad får man? Jo, man får handikappade, deformerade blommor. Så att hur man än gör för att visa evolutionära processer in action, så visar det sig att oavsett man kallar det för struktur, komplexitet eller information, så är det nedförsbacke. Det leder till minskad struktur, komplexitet eller information. Det finns inte ett enda exempel på uppförsbacke, alltså ökad struktur, information, komplexitet. Allting är nedförsbacke. Och det spelar ingen roll hur många år man håller på att extrapolera genetisk nedförsbacke, så blir det inte genetisk uppförsbacke. Det här är ju naturligtvis vad man skulle behöva då. Det är alltså genetisk uppbyggnad och den är aldrig observerad. Utvecklingsläran finns i läroböckerna, men den finns inte i verkligheten. Verkligheten visar att funktion, strukturinformation fanns där från början, skapad av Gud. Idag är vi på väg nerut. Information förstörs. Mutationer förstör information. Och då kommer jag till sista bilden. Och sista bilden tänkte jag då knyta an det här som vi har sagt om molekylärbiologi och genetik med Bibeln. Och ni kommer nog att fundera lite på vad det här har med saken att göra. Men jag ska förklara det. Det här är alltså en schema på patriarkernas åldrar. Alltså de här gamla farbröderna som levde runt både strax före och strax efter Noas flod. Här har vi en tidsschema längst upp. Och ovanför linjen så är det år före Kristus. Där skapelsen skedde, om man nu tar de här släktledarna och bara summerar ihop dem, ungefär 4000 år före Kristus. 4000 år före nutid. Nej, vänta nu. År före Kristus står det. 4000 år före Kristus. Just det, Kristus föddes här borta någonstans. Och nedre tidsskalan här är år efter skapelsen. Det är år noll här och så kan man då räkna år efter skapelsen. Sen de här sträckorna, det är de här patriarkerna kallas de för, va? De här gamla farbröderna. Och för det första kan ni se att de blev ganska gamla. Adam blev 930 år, han fick Seth som blev 912 år och så vidare. De blev knappt mellan 900 och 1000 år ungefär. Den äldsta var Metusela, han blev 969 år. Hanok blev lite yngre, men han dog aldrig utan han blev hämtad av Gud, står det i Bibeln. Vad kan man se i den här bilden? Ja, en sak man ser det är att vi tycker att de blev väldigt gamla här. Och ibland så förklarar man ju det med att man räknade åldrarna annorlunda för. Man säger så att säga att anledningen till att de blev inte så här gamla egentligen, men man kanske inte menade år utan man kanske menar månader. Så att Metusela då, som när det står 969 år så var han egentligen bara 969 månader, som då är 81 år om man räknar ut det, om man delar det med 12. Vilket då är en rimlig ålder även med dagens mått mätt. Men det finns ett problem med den förklaringen. Och det är det att det står inte bara hur gamla de här blev, utan det står också hur gamla de var när de fick sitt första barn. Och då, om vi nu delar åldrarna med 12, så måste vi även dela tiden då de fick sitt första barn med 12. Och då har vi 2,5-åringar som fick barn. Vilket inte är lättare att förstå än att de faktiskt blev så här gamla. De blev faktiskt så här gamla. Och ni som var med igår, vi pratade om att döden var någonting som inte var ursprungligt i Guds skapelse, utan den kom in i samband med syndafloden. Så att de här var ju egentligen avsedda att leva för evigt. Så att det här är väldigt, väldigt korta åldrar i förhållande till en evighet naturligtvis. Ja, sa jag någonting annat? Ja, fel. Döden kom in i samband med syndafallet. Inte syndafloden. Nej, det är riktigt. Tack. Så att de blev faktiskt så här gamla. En annan sak vi kan se i den här bilden, det är att åldrarna dyker ju ganska kraftigt i samband med det här strecket. Och det är syndafloden, inte syndafallet. Det är syndafloden i det här strecket. Och då ser vi att åldrarna dyker ganska kraftigt. Och de dyker exponentiellt om man räknar matematiskt på det här. Alltså de dyker inte direkt ner till Abraham blev 175 år, han är längst ner här. Och så går det vidare ner till dagens åldrar. Utan de dyker på ett exponentiellt sätt. Vad är det som händer? Jo, tittar man genetiskt på det här. Så när Gud skapade människan så skapade han oss naturligtvis genetiskt oförstörda. utan mutationer. Vi var menade att leva i evighet, och då hade vi, och Gud skapade inget halvdant. När han skapar människan så skapar han oss utan mutationer, med genetiskt perfekt material. Men han säger också att om ni äter av det där trädet, om ni är olydiga mot mig, så ska ni dö. Och det är precis vad som sker. De äter och döden kommer in. Och ett sätt som döden kommer in, det är att vårt genetiska material börjar förstöras. Alltså, det börjar mutera. Och det här är också en förklaring på, som man ofta får frågan, om nu det här med Adam och Eva är riktigt. Vem gifte sig Adam och Evas barn med? De hade ju inga andra än sina systrar att gifta sig med, va? Kain, Abel och Seth, de hade ju inga andra än sina systrar att gifta sig med. Och det funkar ju inte. Ja, varför får vi inte gifta oss med nära släktingar idag? Jo, det beror ju på att risken för genetiskt överförbara sjukdomar ökar ganska väsentligt. På den här tiden fanns inte den risken, eftersom generna var oförstörda. Därför behöver det, vare sig det har varit fysikaliskt eller moraliskt felaktigt, att gifta sig med nära släktingar. Jag tror i alla fall att det var därför. Men i och med fallet, som vi vet inte exakt när fallet var, men eftersom Seth föddes efter fallet, då hade Seth föddes ju som en ersättare egentligen för Kain, var det, va? Nej, Abel var det som blev dödad av Kain. Så att Seth ersätter ju Abel. Och då måste ju synden ha kommit in, för mordet där hade ju skett. Och Seth föddes när Noah var 130 år gammal. Så att någonstans mellan skapelsen och 130 år skedde syndafallet. Jag tror det skedde ganska direkt, men vi kan åtminstone med säkerhet veta att det skedde åtminstone inom 130 år. Och då börjar alltså det genetiska materialet att skadas utav mutationer. Vad händer sen i floden? Jo, hela mänskligheten förs vidare genom 8 individer. Noah, och så hade han 3 söner, och så hade han varsin hustru. Det är 8 personer. Hela mänskligheten förs vidare genom 8 personer. Kan ni tänka vilken genetisk flaskhals det innebär? Eller vad vi skulle kalla det idag, inavel. Nu är generna defekta. Och i och med att det blir en genetisk flaskhals i arken, så ser vi en dramatisk minskning utav mansåldrarna efter floden. Räknar man på det där med genetik och att det kommer så många gener från mamman och pappan och så vidare, så visar det sig att åldrarna, så att säga, förväntas falla exponentiellt vid en sån här genetisk flaskhals. Och det är precis vad de gör enligt vad Bibeln säger. Så detta är sannolikt vad som hände i samband med floden. Att de genetiska skador som introducerades tidigt i syndafallet, de accelererade dramatiskt under syndafloden. Och på den vägen är det, mina vänner. Vi pratar om utrotningshotade djurarter. Människan är en av dem. Alla djurarter är utrotningshotade. Det är bara olika tidshorisonter det handlar om. Vårt genetiska material är på väg att förstöras. Även om man ger evolutionisten rätt i att det finns positiva mutationer, så finns det ett problem med det. Och det är att urvalet sker inte på molekylär nivå, utan det sker på individnivå. Så att om jag nu skulle råka få en positiv mutation, det sker inte, men för argumentationens skull, anta att jag har en positiv mutation, så kommer jag ju också att ha andra mutationer som jag för med som en klump till mina barn. För urvalet sker ju inte på den positiva mutationen, utan urvalet sker ju på individen som för med sig många mutationer på ett bräde, om man säger så. Och tittar man på hur många mutationer människosläktet har per generation, så kommer man fram till ungefär 300 stycken. Den siffran är ganska osäker, men någonstans runt 300 stycken. Så det innebär att om jag skulle ha en positiv mutation genom någon obegripligt stor tur, så skulle jag ändå föra med mig den plus 299 negativa till mina barn. Så även om nu positiva mutationer skulle existera, så skulle den genetiska nedförsbacken är oundviklig. Detta är ett bistert budskap. Detta är precis vad Gud varnade oss för när han sa att om ni är olydiga och äter, så ska ni dö. Det är inte bara vi som individer som är på väg att dö, utan människan som släkte är på väg att dö. Och därför vill jag säga att därför är det väldigt bra att vårt hopp inte ligger i genetiken, va? Utan vårt hopp ligger i Jesus Kristus. Han är vårt eviga liv. Tack.